Du lyssnar på Konungens ultimatum av Tua Burlin. Uppläst av mig, Gunilla Leining. 1. Juni, nådens år 1543. Stolpnäs herresäte. Utan större hopp vred Matilda om dörrklinkan. Fortfarande låst. Modfälld satt hon sig vid fönstret. Från vindsskrubben var utsikten god över godset, som varit höllt i mörker när hon anlände sent kvällen före. Vidsträckta hagar omgärdade de välskötta stallarna. Utanför vagnslidret ledde drängar fram hästar till kärror. En prydligt klädd piga konkade mjölkspannar ur fähuset och var nära att snubbla över två lekande hundvalpar. Bortom den frodiga köksträdgårdens blommande rosenhäck låg en näckrosdamm där färggranna gräsänder guppade omkring. Allt andades rikedom. Ett välstånd Matilda aldrig ens kunnat fantisera om. Det knöt sig i bröstet. Inte undra på att Trond tyckte att hon inte var fin nog åt honom. Här på Stolpnäs hade han växt upp, tagit överflödet för givet och formats till den herreman han var. En som lättvindigt roade sig med flickor och lämnade krossade hjärtan bakom sig. Hon bet sig i läppen för att inte börja gråta. Det knackade på dörren. Överrumplad får hon upp från pallen. Är hon klädd? Rösten var bekant. Sen ankomsten till Stolpnäs igår kväll hade den rödskäggige mannen följt henne som en skugga, beredd att ingripa ifall hon försökte rymma. Ja, jag är i ordning, sa hon darrigt. Nyckeln rasslade i låset och dörren öppnades. Den skäggiges isgrå ögon var så kalla att de kylde hennes blod. Herr Bengt vill träffa henne, sa han. Mannen ledde väg ner för trapporna och genom en hall där väggarna pryddes av porträtt. Förnäma damer och herrar blickade ner på henne och fick henne att känna sig mycket liten. Under en målning av en riddare frös hennes fötter fast. Andlös böjde hon nacken bakåt. Trond log sitt bredaste solvargsgrin och hans ögon var lika gyllene som hon mindes dem. Den skinande rustningen framhävde hans kraftfulla gestalt. Hon svalde. Varför blev hon så påverkad? Drygt 2 veckor hade gått sedan de skilts åt och vid det här laget borde hennes sargade hjärta ha tagit sitt förnuft till fånga. Trond var en svikare som först bedyrat sin kärlek och sen förnekat henne. Hur kunde han? Efter att de delat hjärtats sång och kroppens glädje, efter att han gett henne halsbandet, hade hon inte betytt något alls för honom. Hon stirrade på porträttet, sökte svar, men svidande tårar gjorde hans stiliga ansikte suddigt. Herr Bengt väntar, sa den rödskägge, som vänt sig om och betraktade henne med rynkad panna. Matilda skyndade i kapp. Framför en syrligt mönstrad dörr stannade han och knackade. 3 gånger. Fången är här. Visa in henne, sa en barsk röst. Den rödskäggige öppnade. En svag doft av pergament och den torra lukten av gamla böcker kittlade i näsan. Fylld av bävan steg hon över tröskeln. En medelålders man satt bakom ett skrivbord täckt av brevtravar, bokföringsliggare och mappar. Hon stannade på respektfullt avstånd och neg. Guds fred, herr Bengt. Han betraktade henne misstänksamt. Ögonen påminde om regntunga skyar och det slätkammade håret låg som en hjälm om hans huvud och hade samma färg som vetehalm. Förutom att han var en storväxt kar kunde hon inte upptäcka några likheter mellan far och son. Sölve slår dig ner, sa herr Bengt och pekade på stolen intill sig. Den rödskäggige gjorde som han blivit ombedd. Hon flackade med blicken mellan de bistra männen. Rummet tycktes krympa omkring henne. Herr Bengt la armarna i kors. Kung Gustav har bett mig hålla Matilda i husarrest, men jag ser ogärna att jag måste låsa in henne om dagarna. Till det är skadligt för en ung flickas moral att sitta sysslolös. Tänker hon fly? Kungens ord flög genom huvudet. Om hon rymmer eller missbrukar herr Bengts gästfrihet kommer hon att sändas i fängsligt förvar. Nervöst vred hon händerna om varandra. Nej, herrn. Herr Bengt vände sig mot Sölve. Så länge hon uppför sig behöver tjänstefolket inte veta att hon är i husarrest. Anna känner till omständigheterna, men hon har svurit tystnad. Gott så.